A la verga, como turnos. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
Jag kan inte beskriva hur glad jag är för att kunna komma hit till den här moskén i Uppsala och träffa alla mina bröder och systrar i islam och kunna tillsammans sitta ner och lära oss lite mer av den här fina religionen. Och innan det vill jag bara påpeka hur svårt det kommer att vara att följa upp det som Osama och Abdullah gjorde innan. Så det ska jag inte ens försöka. Och jag hoppas inte ni lägger mig på den standarden. Men det jag kommer prata om, nu när vi vet att Allah finns med klara och tydliga bevis, och nu när vi vet att han är en, inte tre, så måste vi lära oss mer om Allah också. För det är så vi människor är skapta. Vi vill veta mer. Vi undrar saker. Vi är nyfikna. Vad skapade oss? Hur är vår skapare? Och då kommer in frågan, då kommer frågan in om en profet. För nu kan man undra, innan jag ens går in på bevisen för att en profet är en profet och att profeten sallallahu alaihi wasallam är en profet och sen debut, kan man undra, varför behöver jag en profet i mitt liv? Vad är behovet av en profet i våran vardag? Vi behöver, reflektera man över jorden, över universum, över detta liv, så förstår man ganska fort hur mycket vi behöver en profet. Vi behöver en profet som berättar för oss om vår skapare. Vi behöver en profet som underrättar för oss och berättar för oss vad som är bra för oss och vad som är dåligt för oss. Det som gynnar oss och det som skadar oss. Och människan, till skillnad från alla andra arter, är särskild med sin intelligens. Vi har ett intellekt. Som jag sa innan, vi undrar, vi är nyfikna, vi frågar, vi studerar, vi experimenterar. Hur funkar saker, hur gör det här? Och innan allt det, de vanligaste frågorna. Varför finns jag här? Vad är mitt syfte? Vad är meningen med livet? Vem har satt mig på den här jorden? Vem har skapat den här jorden? Alla det här är rimliga frågor som vi alltid undrar och är nyfikna om. Man undrar även över sin skapare. Och man kan veta saker med vad man kallar deduktiv resonemang, deduktivt tänkande. Vad är deduktivt tänkande? Det är att man sitter och reflekterar över något och kommer fram till en slutsats. Jag ska ge ett exempel som har med Allah att göra. Nu ser vi, nu tittar vi på den här skapelsen. Och då förstår vi att det måste finnas en skapare. Inte bara det. Vi ser att den här skapelsen är fenomenal, den är fantastisk. För att kunna göra det här behöver man vad? Kunskap. Då förstår vi att den som har skapat det här är beskriven och besitter kunskap. Det behövs makt för att kunna genomföra det man kan. För ibland kan man saker, man kan jättemycket ibland. Men du har inte makten att genomföra det du kan. Du har inte makten eller kapaciteten för att göra det du redan vet. Så att skapelsen finns tyder på makt. Att den som har skapat den besitter makt. Vi vet även också andra saker. Vi behöver syre. Så fort vi kommer in i den här världen behöver vi syre. Det finns syre. Då förstår vi att den som har gett oss den här syret är barmhärtig. Han tillgodoser våra behov redan när vi föds. Vi behöver vatten och då kommer regn. Vi behöver det ena, vi behöver det andra. Då förstår vi att den som har skapat den här världen är även barmhärtig och vis. För man ser hur universum funkar och det behöver vishet för att det ska funka. Det är inte bara att göra saker. Man kan ha kunskap ibland, men man är inte vis. Ibland kan man veta saker, men man vet inte hur man ska lägga upp det, hur man ska sortera det, vad ska man lägga först, vad ska man lägga sist. Det här behöver visdom. Det räcker inte bara med kunskap. Så nu när vi har etablerat att det finns, vi kan veta saker, men vi behöver veta mer. Vi vet saker kanske generellt, nu behöver vi veta detaljerat. Ibland kan vi veta vad som är bra. Exempelvis, jag tror ingen här säger att det är bra att förtrycka någon. Är det någon som säger så att det är bra att man är förtryckare, att man är orättvis? Nej, alla vi är överens om att rättvisa är något som är bra. Men vi saknar ibland detaljer. Vad är rättvist? Det här kan du tycka är rättvist, men någon annan kanske tycker att det här är inte rättvist. Nu behöver vi detaljer. Vad är det som är rättvist? Hur avgör vi vad är rättvist och inte rättvist? Nu behöver vi någon som berättar det här för oss. Vi behöver något, ett skiljemått. Hänger ni med hittills? Vi behöver ett skiljemått. Något som kan avgöra de här sakerna, de här detaljerna för oss. Antingen, vi har två alternativ. Antingen kommer det här, den här kunskapen tillgodoses av oss eller av skaparen. Antingen är det vi själva som uppfyller det här behovet och vi fixar till det och vi förser oss själva med kunskapen, eller så kommer från skaparen. Om vi ska försöka göra det här själva, då kommer nog vi använda vårt intellekt. Vi kommer försöka att intellektuellt komma fram till slutsatser. Det finns två problem. Det första problemet är att vårt intellekt är begränsat. Vi i vårt intellekt, vi är begränsade. Vi har inte alla svar. Ett enkelt bevis på det är bara att kolla på hur, och titta hur många forskare, hur många teorier som släpps varje år. För att sedan säga, nej men det här var inte så bra. Nej, den här teorin var inte dålig. Efter 10 år, nej den här teorin funkar inte längre. Vi har en ny teori. Så vi är begränsade, vi kan inte veta allt, inte heller direkt. Och även våra sinnen som vi uppfattar saker med är begränsade. Och det här är vårt intellektsverktyg. Vi i vårt intellekt har verktyg. Intellektet behöver saker att uppfatta saker med. Sinnena, vi behöver se. Men vår syn är begränsad, vi kan inte se hur långt som helst. Vi behöver höra, vi kan inte höra alla ljudvågor. Vi kan höra vissa, vi kan inte höra hur långt som helst. Vi behöver känna, vissa saker bränner oss. Och så vidare. Våra sinnen är begränsade och därav är även vårt intellekt begränsat. Så antingen ligger ansvaret på oss och vi är begränsade, eller så är det skaparen som har tillgodosett det här behovet. Den här viktiga informationen, den här detaljerade informationen vi behöver i våra vardag, i våran vardag, är det skaparen som tillgodoser. För det är det andra alternativet som är kvar. Och nu när vi vet att skaparen är vis och barmhärtig, som vi sa innan, vi har behov och Allah tillgodoser våra behov. Regn, syra, allt möjligt. Ska inte han tillgodose vårt behov, vårt starka behov av information också? Absolut. För det här fodrar hans barmhärtighet. Det här är något som är kopplat till Allahs rahma, Allahs nåd, Allahs barmhärtighet. Men nu kanske någon undrar, okej, det stämmer, vi håller med dig hittills, du, information är viktigt och vi behöver veta saker och ting och så vidare. Men varför en profet, varför en människa, varför inte bara en bok? Varför inte bara en text? Varför räcker inte Koranen själv? Det kan vara en fråga, någon kan undra det. Som jag sa innan, Allah är vis. Och när han gör saker gör han det med vishet. Och visheten, och Allah vet bäst, visheten är att det är en människa. Är att för vi är själva människor. Vi behöver se praktiskt hur man gör saker och ting. Och vad bättre än en människa som visar oss. Så här ber man, så här dyrkar man Allah. Det här visar han med handen, gynnar dig. Det här skadar dig. Det här påverkar dig negativt. Det här påverkar dig positivt. Vad är bäst för dig? Att en text som man kan förstå på olika sätt, en text som vissa kanske missförstår, klargör de här sakerna, eller en människa som är framför dig och visar dig rent praktiskt vad du ska göra, rent praktiskt kan du relatera till, rent praktiskt kan du se vad han gör med dina egna ögon? Så självklart ska det vara en människa, för det är det som är vist. Visheten ligger i att det är en människa som klargör de här sakerna för dig. Och därför säger Allah, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Allah visade de troende sannoliken en stor nåd, rahma, barmhärtighet. Då han lät ett sändebud komma till dem som var från dem. Varför? Vad gjorde sändebudet? Han undervisade dem, rent praktiskt han undervisade. Det var inte en text, han undervisade dem. Och lärde dem, och berättade för dem, och rent praktiskt visade dem. Och därför säger profeten sallallahu alaihi wasallam vad? Sallu kamara etumuni usalli. Be så som ni har sett med era egna två ögon be. Man ber fyra rakat i vissa böner, man ber två rakat i vissa böner. Rent praktiskt har profeten sallallahu alaihi wasallam visat det här. Och det här är visheten att det är en profet och ett sändebud och en människa. Så nu när vi förstår bara kortfattat, för hela den här delen är kortfattat, vårt stora behov av en profet och att det är nödvändigt att Allah Azza wa Jalla sänder en profet för oss. Vi behöver det som människor. Så måste vi även veta, okej, men nu kommer, vad är en profet? Hur vet vi att en profet är en profet? Vem, vilken kotte som helst kan komma nu och säga, jag är en profet. Hur skiljer vi mellan en person som talar sanning och en person som talar lögn eller ljuger? Vi behöver bevis, vi behöver lite motstock, vi behöver saker och ting att veta med. När man pratar om den här delen och hur vi vet en profet är en profet, måste man förstå en viktig sak. Det finns inte ett enda bevis på att en profet är en profet. Det finns flera bevis. Och tillsammans målar de upp en bild. Det målas upp en bild av hur sanningsenlig den här personen är och hur vi kan verifiera hans påstående. Vi kan kolla upp och bekräfta hans påstående genom flertal bevis. Det är inte bara en. Det är inte bara när han kommer med den här saken. Han har på sig, han har ett diplom med ett visst stämpel. Om han har den stämpeln, han är profet. Annars har han inte, nej. Utan det är flera olika slags bevis. Och bland de bevisen är att en profet talar alltid sanning. Han talar alltid sanning. Och att vara en profet är ett påstående. Jag säger något nu. Jag säger att jag är en profet. Då måste man kunna särskilja mellan sanningsenliga personer som säger sanningen och de som ljuger. Och det här har mänskligheten alltid kunnat göra. Ibland kan det vara svårt i början. Det kan vara otydligt i början. De första dagarna, den första veckan. Men till slut blir det klart och tydligt att den här människan ljuger. Det går en vecka. Till slut... Inte nu pratar vi inte om profetskap generellt. Till slut vet man att den här personen är lögnare i dunya relaterade frågor, i den här världen, frågor som är relaterade till den här världen, som inte har med nästa liv att göra. Vi vet när en person pratar sanning och när vi vet när en person ljuger. Det här vet vi. Vi har alltid kunnat särskilja. Man känner till vissa saker kännetecknar den. Till slut tappar han sig. Till slut gör han bort sig. Till slut motsäger han sig själv. Och så vidare. Och då vet vi att den här killen han lögnare. Och det här även när man var ung. Man kände till vilka som var lögnarna. Och vilka som aldrig ljög. Och det här känner vi till också även hos själva. Vi vet en person som är äkta. Som, bara ett exempel i vår vardag. När någon kanske smörar för dig, om man säger så. Vi vet den här personen är falsk. Man vet, det finns vissa tecken. Man känner av det, man ser det på honom. Man känner igen de här tecknena. Vi vet när en person är äkta, när han talar sanning, när han verkligen säger det han tycker. Det här är världen. Nu vi pratar om det här livet. Vad tror du om det mest ärofyllda uppgiften? Att vara en profet. Att berätta saker och ting från Allah. Vår Herre, vår skapare. Den här personen säger nu att Allah tilltalar mig. Det är inte vanliga saker längre. Nu pratar man om en viktig sak. En stor sak. Vi pratar om arbetet att vara en profet. För vi behöver profeter. Och därför säger de vad? Den som påstår sig vara en profet är antingen en av två personer. Antingen är han den vidrigaste människan, den största lögnaren, den ena, han är inte en bra människa. Eller så är han den bästa av människor. Den mest ärliga och sanningsenligaste av människor, den som har bäst karaktär och så vidare. De är på två extrema sidor av en balans. Om du tittar på balansen, han är längst ut åt höger och den andra är längst ut åt vänster. Kan man inte skilja på de två då? Kan inte vi som människor skilja mellan en person som är den bästa av människor och den person som är värsta? För den som påstår sig vara en profet, antingen säger han sanningen. Och då Allah väljer ut sina profeter. Och Allah väljer ut de bästa människorna som ska vara profeter. Så antingen är han en sån, och det blir tydligt för vem som helst. Eller så är han en person som påstår sig vara en sån. Och då vet vi, den här personen, han har ingenting med den här saken att göra. Han är inte ens i mitten av banan, nej, han är värst, han är den värsta av de värsta. Al-Muhim, det här är ett slags tecken. Det andra är att profeter kommer med mirakel. Och en viktig sak att förstå när det gäller mirakel är att han kommer med mirakel som ingen i mänskligheten kan göra. Inte någon som kan uppfinnas om 20 år, om 30 år, om 40 år. Okej, men då var det så, men nu kan vi faktiskt göra det han gjorde. Nej, något som mänskligheten inte kommer kunna göra för all framtid. Det här är ett mirakel som vi pratar om. Och vi tittar på miraklet. Och vi tittar även på personen som gör det här miraklet. Eller påstår sig ha det här miraklet. Som vi sa innan, den person som påstår sig vara en profet, antingen är han den bästa personen. Och det vet vi redan innan. Så när en sån person kommer med ett mirakel, nu har vi precis som jag sa innan, flera bevis, det är inte bara ett bevis längre. Eller är han den värsta personen redan där, har han kuggat på ett av proven. Ett bevis finns inte. Det sista jag tänkte ta upp, och jag sa i början att det finns jättemånga bevis. För att den profeten är en profet, det är inte bara en. Utan det är en bild som målas upp av flera bevis. Det sista jag tänkte ta upp är att nu är vi alla överens efter den föreläsningen innan oss att Allah existerar. Det finns en existens. Allah existerar med bevis. Inte att vi har... Ibland kan man försöka lura en och säga nej, men ni har inte hittat något, så därför säger ni att Allah finns. Ni har inte förstått vetenskap, därför säger ni att nej. Med egna bevis, oberoende bevis att Allah finns. Okej, om Allah finns och han är vis och han är barmhärtig och han är mäktig, och det här förstår vi bara genom att titta på skapelsen. Och han har kunskap, besitter kunskap. Skulle han då låta en person ljuga om honom dag och natt, flera år, samtidigt som han får seger och han tar över mark och han blir en ledare och så vidare, och samtidigt ljuger han om Allah? Är det här rimligt? Är det här logiskt? Att en person dag och natt han ljuger om Allah. Allah sa till mig si, Allah sa till mig så, samtidigt som han får framgång. Allah, det är Allah som ger han framgången. Skulle Allah ge framgång till en sån person om han var... Barakallahu fik. Om han var väldigt dåligt kan du kunna bli kallad. Är den andra bättre? Okej, kallas. I en sekund byter. Jag vet inte. Okej. Här ska det bättre nu, eller? Så? Så kanske. Taj, bismillah. Skulle Allah ge en sån person som ljuger om honom och påstår sig berätta om honom seger? Det här är inte logiskt, det är inte rimligt. Det är ingenting en vanlig vis person skulle göra. Vad ska vi då säga Allah som är fullkomlig i sin vishet? Som är fullkomlig i sin kunskap? Som är fullkomlig i sin makt? Nu när vi har vissa bevis att titta på, vissa kriterier, att vi har en mall nu när vi ska kolla på profeter. Vi har en mall. Om en person kommer nu idag och säger du är en profet, då har vi något att följa. Vi har en mall. Men vänta. Är du så? Är du så? Är du så? Låt oss nu titta på profeten sallallahu alaihi wa sallam. Och det genom hans liv och biografi. Profeten sallallahu alaihi wa sallam, han var inte en okänd människa. En människa vi har lite information om. Nej, han är kanske den mest omskrivna människan i historien. Och de säger att det finns ingen profet vi har så mycket information om som profeten sallallahu alaihi wa sallam. Och de lärde genom islams historia har lagt vikt vid att skriva ner hans liv. Redan innan han var profet, efter han var profet. Allt han gjorde under de här åren där han var profet skrevs ner. Hans uttalanden, hans handlingar. Saker som hände under hans tid, allt skrevs ner och bevarades. Och därför är han en okänd människa. Vi kan titta och vi kan bedöma profeten sallallahu alaihi wasallam genom hans biografi. Det första var att han är sanningsenlig. Det första var att en profet ska vara sanningsenlig. Och tittar man på hans biografi är det första man märker. Att de beskriver han som innan han var en profet, beskrivs han som as-sadiq al-amin. Den sanningsenlige, den trovärdige. Det har aldrig nämnts att profeten sallallahu alaihi wasallam ljugit en enda gång. Och det här säger inte hans nu kan man säga att det är hans följeslagare som säger så, de är objektiva. Nej, titta på hans motståndare. När profeten sallallahu alaihi wasallam skickade brev till den dåvarande makthavaren för Romariket, det var en supermakt på den tiden, Herakl. Så frågade han Abu Sufyan radiyallahu anhu, som var inte muslim på den tiden, han frågade honom en massa frågor. Och bara om man tittar på den här hadithen förstår man att en profet är en profet. Profet sallallahu alaihi wasallam är en profet. Bara den här hadithen. Men bland det han frågade honom var: brukade ni anklaga honom för länge innan han påstod det här? Brukade ni säga att han hade någonsin ljugit? Och Abu Sufyan, han fann ingenting, så han sa nej. Om han hade hittat en lögn, han hade sagt det. Han sa, jo, han gör faktiskt tre år innan han blev profet, eller 5 år, när han var liten, när han var 10 år, han gör. Nej, inte en enda gång. Och därför, när han svarar honom, Herakl, den här makthavaren, han säger, jag vet att en sån person som inte ljuger om människor skulle aldrig ljuga om Allah. Och det här vi pratade om innan, de här två extrema sidorna. En lögnare, och den största lögnaren, och den ärligaste människan. Det går inte att blanda ihop dem. De är tydliga för vem som helst. Han hade även bäst karaktär som Khadija radiyallahu anhu. När första gången uppenbarelsen kom till honom, så sa hon vad? Kalla wallah ma yukhzika Allahu abadan. Jag svär vid Allah, wallahi, Allah kommer aldrig att förnedra dig. Varför? Du bevarar släktband. Du ser efter din svage. Du hjälper den fattige. Du talar sanning. Och du hjälper i allt som är gott och rättvist. En sån här person, han påstår inte att han är profet. Om han inte är en profet. En sån här person som aldrig ljuger, han påstår inte från ingenstans en dag att han är profet. Till skillnad från andra som ljuger och skäl och bedrar och så vidare. Och en dag, den här personen, ingen skulle tro på honom. Men på andra hållet av vågskålen, självklart man tror på honom. Profeten sallallahu alaihi wasallam förde även fram bevis. Nu pratar vi om han själv, som i hans personlighet. Han förde även fram bevis. Jag är en profet för det och det och det. Vilka bevis? Det största beviset han hämtade var vad? Quran. Och Quran är inget profeten sallallahu alaihi wasallam kommit på själv. Men som jag sa, det är det största beviset att han är profet. Bland annat texten i sig själv. Nu pratar vi den språkliga aspekten. Inte innebörden, den språkliga aspekten. Den kraftiga innebörden. Hur Koranen är uppbyggd. Orden, meningarna. Och här, det är inte för oss att bedöma, utan det lärda inom det arabiska språket att bedöma. Och de alla utan undantag har erkänt det här faktumet. Och inte kunnat efterlikna Koranen tills idag. Och de kunde inte tro på det. De försökte och försökte. Men de kanske säger, men de försökte inte. Vad ska de försöka? De kanske inte försökte ens. Vi vet att de inte försökte. Jo, de försökte. Genom olika anledningar. Alltså, de klarade inte av. Varför? Först och främst måste vi förstå att de här människorna, inte bara att de inte följde profeten sallam, de var emot honom. Inte bara att de var emot honom, de försökte rasera hans kall. De försökte förstöra det han försökte bygga upp. De var emot honom. De ville inte att islam skulle sprida sig på den tiden. Och då är det naturligt att man tar olika vägar för att göra det här. Ingen försökte via Koranens sida, för de vet den här vägen vi kunde inte. Men som jag sa innan, de kanske säger, hur vet vi att de inte kunde? De kanske inte bara ville. Nej, de tog andra vägar ju. De försökte med profeten sallallahu alaihi wasallam via pengar och makt myta honom. Är det kungadöme du behöver, vi ger ett kungadöme. Är det pengar du vill, vi ger dig pengar, och så vidare. Det funkar inte. De försökte bojkotta dem, så att de antingen hungrar till döds eller ger upp den här religionen. Gick inte heller. De försökte alla möjliga sätt och vis. De försökte till och med stoppa andra människor från att höra Koranen. Och därför klagade de på Abu Bakr radiyallahu anhu när han läste Koranen högt i sitt hem. De sa nej, han försökte vilseleda våra ungdomar. För de vet att den som hade den här Koran, vi kan inte motverka dess effekt. Så de försöker stoppa folk från att ens höra den. Och det enkla egentligen, det enklaste som fanns närmast i hands när man vill förstöra för profeten sallallahu alaihi wasallam är enkelt. Du har en Koran, vi har en Koran. Vi kommer med samma Koran och kallas det saken ur världen. Det är inget speciellt längre med det. Du säger att du har en Koran, vi har en Koran, kallas saken ur världen. Då profeten sallallahu alaihi wasallam kan raseras. Det är det enklaste sättet. Men det gjorde de aldrig. Inte nog med det, de blev utmanade. De blev utmanade i Koranen flertal gånger. Och den första utmaningen var att Allah sa, försök komma med en liknande Koran. فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. Låt dem då lägga fram en jämförbar text om de talar sanning. Inte nog med det, man ser inte utmaningen. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٌ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Säger om att Muhammed sallallahu alaihi wasallam har författat Koranen själv. Svara till dem. Säg till dem, visa fram 10 av er författade och likvärdiga suror. Hämta 10. Inte hela Koranen nu. Hämta bara 10. Inte nog med det, man sänkte ännu mer. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. Och ändå säger att profeten sallallahu alaihi wasallam, Muhammed har författat den. Lägg då fram en från hela Koran till 10 till en enda jämförbar sura. Och den kortaste suran i Koran är Kauthar. 3 verser. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar. Det klarar man inte av. Så de blev utmanade. Och till slut spiken i kistan, den avgörande. قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Om människorna och jinnerna i samarbete tillsammans, alla människor, alla jinner sätter sig ner ett bord, vi ska försöka komma fram med Koran. لا ياتون, de skulle aldrig lyckas. Det här är en utmaning. Det här är en utmaning. Du behöver komma med 3 verser, då har du besprekt det här utmaningen. Allah säger, alla människor, alla jinner tillsammans hade inte gjort det här. Och ingen har gjort det tills idag, 1400 år efteråt. Har ingen kommit med en enda vers som liknar Koran. Som är lika fantastisk som Koranen i dess uppbyggnad, i dess meningar. Och en viktig sak att påpeka är att även om Koranen är bevis profet, att han är profet. För det står där i att Muhammadun Rasulullah, Muhammad är Allahs sände bud. En annan sak är att Muhammad sallallahu alaihi wasallam, profeten, han tillskrev sig aldrig Koran. Och man tänker, om han egentligen vill nu, om jag vill vara en ledare, om jag vill ta makt, om jag vill styra och ställa, och jag har den här Koranen, oavsett hur jag hittade den nu, jag har den. Jag skulle säga, det här är jag. Det här är mina ord. Det är jag som har kommit på det här. För det är så jag vinner folk ju. Någon kanske säger, nej, men han kanske försöker få det här genom att Gud legitimitet, han behöver legitimitera sin sak, och då har han nämnt det här från Gud. Nej, det finns hadither som profeten sallam inte tillskrev Allah. Han var noga med det. Det här är hadith och det här är Koran. Det här är sunna och det här är kitab. Så om han vill nu göra det här legitimitetssaken, om han vill legitimera sin grej, så hade han sagt att allt jag säger kom från Allah. Allt jag säger nu kommer från Allah. Om han verkligen vill legitimera sin sak. Men nej, han var noga med att skilja mellan Koran och Sunna. Det här är från Allah. Det är inte från mig själv. Den här fantastiska texten som ni läser nu är från Allah. Och det här jag säger, det här är hadith. Sallallahu alaihi wasallam. Det här är själva texten. Nu pratar vi om innebörden. I Koranen finner vi domar. Vi finner regler, saker att göra, saker att inte göra, karaktärsdrag, hur man ska vara som människa. Att vi ska vara sanningsenliga, vi ska vara rättvisa och så vidare. Det finns även information om saker som kommer hända i nästa saker som kommer hända i framtiden. Saker och ting som kommer hända i framtiden. Och som har faktiskt hänt. Vissa har inte hänt ännu, men vissa har hänt. Som till exempel visar att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att profeten sallallahu alaihi wasallam och hans följeslagare kommer gå i Mekka. Aminin, muhalliqin. De kommer gå i Mekka i säkerhet. Och Mekka man kunde inte gå säkert då, som profeten sa, eller man skulle säga, det gick inte att gå säkert. Men ändå kommer det i Koranen, la tadkhulunna al-masjid al-haram, ni kommer träda in i den heliga moskén, amini, ni säkra, muhalliqina ru'usakum, ni har rakat era huvuden, för det är det man gör under umra. Det var det de gjorde. Och det här hände ett år efteråt. En annan sak som är stort, det här var en stor nyhet på den tiden. Och innan jag berättade, jag vill att ni reflekterar en sak. Nu när du berättar saker om framtiden, en närstående framtid, inte någonting som är yani, om 1000 år, ingen kommer kunna ta fast dig på den. Nej, nu du pratar om närstående framtid. Du lägger, om inte du är ärlig, om inte du är sanningsenlig, du lägger hela ditt kall i risk. För stämmer det här, kallas man kommer tro på det. Stämmer det inte, vad händer? Den här killen gör, han sa om 5 år, det kommer hända det här, det har inte hänt. Om 3 år skulle det här hända, det har inte hänt. Så det här är ett sätt att riskera hela sitt kall. Och en person som vill ha ledarskap, som vill ha makt, och folk redan följer honom, skulle han riskera så här? Aldrig i livet, han skulle aldrig försöka ens gå in i den här banan om han inte är sanningsenlig. Om inte han talar sanning, skulle han aldrig göra det här. Vad är den här händelsen? Det är att de två supermakterna på den tiden, motsvarande idag USA och Ryssland, om man ska säga så, eller Sovjet, Al-Muhim, de två supermakterna på den tiden hamnade i strid. Och det här förutog Koran. Man kanske tänker, men det är naturligt, supermakten strider hela tiden, det är ändå att man vill vara störst så att man strider. Nej, Koran förutog en vinnare. En vinnare. Gulibat ar-Rum fi adna al-ard wa hum min ba'd ghalabihim sayaghlibun. Rum blev besegrat i någonstans långt borta. Wa hum min ba'd ghalabihim sayaghlibun. Efter att de blev besegrade ska de sen segra. Så Koran inte bara nog med att den utser en vinnare, den utser en otippad vinnare. En supermakt som precis blivit besegrad. Inte bara besegrad, de blev besegrade på hemmaplan. Ingen trodde, när vi lägger islam mot tiden, ingen trodde på den tiden att Rom och Rika skulle komma tillbaka. Det är en helt omöjlighet. Nu har supermakten som har varit, de har blivit försvagade genom åren, och en annan supermakt besegrar dem på hemmaplan. Vad är oddsen? Det är haram oddsen förresten. Men vad är sannolikheten att Rom och Rika kommer tillbaka igen? Ingen skulle tippa på det. Men ändå säger Koran, min بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. Om några år. Om några år kommer Rom och riket besegra Persien. Nu kan man undra, okej, Allah Azza wa Jal som vet allt. Det här är bara som en sidospår. Allah som vet allt. Kunskap om allt. Vet när allt kommer ske. Kan han inte säga om 5 år? Nu säger han om några år. Kan inte Allah säga om 5 år? Om 10 år? Om 5 år är 3 dagar. Allah kan. Det är ingen snack om den saken. Varför uttrycker han sig då med bid'a sinin? Ett antal år. Och bid'a är ett ord på arabiska som har en specifik betydelse. De lärde har tänkt över och reflekterat över den saken. Och sagt att människor räknar år på olika sätt. Alla folkslag räknar inte åren på lika sätt. Vissa räknar månår, andra räknar solår, vissa räknar det ena, vissa har så här många dagar i ett år. Folk räknar på olika sätt. Så Allah uttryckte sig på ett sätt som omfattade alla. Allah uttryckte sig på ett sätt som omfattade allas räkning. Så ingen kan säga nu, nej men det var inte 5 år enligt oss. Och vi har vår egen räkning. Nej, för bid'a sinin omfattade alla. Och bid'a sinin på arabiska, de säger att det är från ett visst antal till 9. Max taket för bid'a 9. Och de säger att historikerna är överens om att efter att den här versen kom ner segrade romarriket mindre än 9 år. Det gick inte 9 år, och titta, alla säger bid'a 9. Alltså det är maktfaktor 9. Det gick inte mer än 9 år innan romarriket besegrade perserna. Så det här är ett bevis på att profeten sallallahu alaihi wasallam är profet. Om han kommer med något sånt så är det självklart att han talar sanning. Nu har vi nämnt Koranen. Men profeten sallallahu alaihi wasallam i sitt agerande, vissa händelser i hans liv, har han agerat på ett sätt som är bland de största tecknen på att den här personen är en riktig profet och ett riktigt sändebud. Bland annat den kända händelsen al-ifk. Vad hände i al-ifk? Bara kortfattat. Aisha radiyallahu anhu, anha, lämnade karavanen när de var på resande fot. Hon kom tillbaka och upptäckte att karavanen hade åkt tillbaka mot Medina. Så Safwan ibn en man som heter Safwan kom, han såg Aisha, han gick ner av sin kamel, han ställde sig några meter bort. Aisha gick upp på kamelen och åkte tillbaka till Medina. Inget snack om den saken. Efter att de kom till Medina så började hycklarna munafiqun på den tiden sprida olika rykten om vad som egentligen hade hänt. Det hände si, hur kan de vara ensamma, vad hände under resan och så vidare. Nu i den här själva händelsen finns många lärdomar, men nu vill jag titta och belysa på profeten sallallahu alaihi wasallams agerande. För nu pratar vi om hans heder, vi pratar om hans familj, vi pratar om hans fru som han älskar väldigt högt. När han frågades, men ahabu nasi ilayka, sa Aisha. Vem av människorna älskar du mest? Aisha. Vi pratar om dottern till hans närmaste följeslagare, Abu Bakr radiallahu anhu. Så det här är något stort och något jobbigt. Nu vill jag att ni reflekterar. Om inte han var profet, vad hade han kunnat göra? Folk tror på han, alla tror på han, Medina styr han. Om inte han är en profet, hade han inte bara kunnat säga khalas, nej, han kommer med en vers dagen efter eller minuten efter, eller om han vill en vecka efter. Det stämmer inte det de säger, jag fick en vers nu, khalas, det är slut. Ingen vill prata om den här saken. Nej, han gjorde inte det. För det här kom inte från honom. Den här uppenbarelsen kom inte från honom. Och det är därför han sa ingenting. Det gick en dag, det gick en vecka, två veckor, en månad. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa ingenting. Och han mår dåligt av det här. Tror inte att han är, alhamdulillah, ja, det är lugnt. Nej, han mår dåligt av det här. Nu pratar man illa om hans familj. Och ändå sa han ingenting. För det här är inte från honom sallallahu alaihi wasallam. Inte bara det, han rådfrågar Ali radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, vad borde jag göra? Vad tycker jag borde göra? Han säger till Aisha, Aisha radiyallahu anha, om du är oskyldig så kommer Allah rent få dig. För han vet inte det du dolda. Och det här kommer inte från honom. Så han säger till Aisha, om du är oskyldig så kommer Allah rent få dig. Och efter en månad kommer versen ner om att det här är lögn och det är påhitt. Och Aisha radiyallahu anha är fri från allt det som de har påstått att hon gjort. Och som jag sa innan, om han hade kommit med Koranen själv så hade han bara kommit med en vers. Hur enkelt som helst, en vers, tre, fyra ord, det här är lögn. Men han gjorde inte det, han väntade en hel månad tills uppenbarelsen kom. För den är äkta, det här är äkta. En annan händelse som jag ska inshallah avsluta med, jag tror jag har gått över tiden. Al-Muhim, det är när solförmärkelsen skedde i Medina. Under profeten sallallahu alaihi wasallams tid skedde en solförmörkelse. Och det skedde samtidigt som hans son Ibrahim radiyallahu anhu dog. Hans son Ibrahim radiyallahu anhu dog. Och det skedde en solförmörkelse i samband med det. Nu om profeten sallallahu alaihi wasallam inte var en profet. Och han var inte ärlig. Hade inte han kunnat säga, ser ni, min son där, det är solen, Allah tycker solen. Min son där, jag utnyttjar det här är för mig, jag är profet, därför det är så jag vet, du så ni vet att jag är profet. Ser ni vad som händer med min son där? Vad tror ni jag där? Förstår ni? Han kunde utnyttja det här till sin fördel för att understryka att han är profet. Understryka och betona nu, ni måste tro på mig för jag är profet. Min son där och det sker en sol förmärkelse. Men nej, för det här är äkta, det här är sanning. Vad säger profeten sallallahu alaihi wasallam? Inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Solen och månen är två av Allahs tecken. La yankasifani li mawti ahadin wala li hayati. De förmörkas inte på grund av någons död eller levnad. Ingen. Han passar på att bekräfta tawhid i den här stunden. Att vi alla borde dyrka Allah. De här två är tecken. Det är Allah som styr dem. De har inget med någons död att göra. Varken min sons död eller någon annan stor människa. Utan det är något som Allah styr. Azza wa Jal. För att runda av allt det här vill jag bara säga kortfattat att nu har vi bevisat att profeten sallallahu alaihi wa sallam är profet. Med bevis. Eller hur? Det vi nämnde nu, det var bevis. Det var inte att vi har ingen annan förklaring, så därför säger vi att han är profet. Vi har inte något som vi har annat att gå på, därför säger nej. Vi har oberoende bevis. Vi har, som muslimer har vi bevis för det vi säger. För ibland ställer man ekvationen som vad? Ni har inte bevis, ni har bara tro. Vi tror, det är ingen snack om den saken. Men vi tror med bevis. Vi har logiska argument. Vi har sett saker som får oss att tro. Vi har läst saker, vi har logiken, vi har använt vårt intellekt. Och vårt intellekt har lett oss till att profeten sallallahu alaihi wa sallam är en profet. Vårt intellekt har lett oss till att Allah existerar. Och att Allah är en. Och att han sände ner profeter. Och bland de profeterna är profeten sallallahu alaihi wa sallam. Så låt dem inte lura er. Låt dem inte tro att ni tror en blind tro och de har vetenskapen på sin sida. Nej, det stämmer inte. De är så långt bort från vetenskapen som möjligt. Och det var allt jag hade att säga. Jag tror faktiskt jag gick över tiden. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.
Jazakallahu khair.
Skoram ändan.
Ska vi... Jag tyckte den här lät mycket bra.
Jag vet inte, wallah. Det...
Salam alaikum.
Perfekt.
Är det bra nu?
Barakallahu khair.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فجأة سيد جزاك الله خير صادق بارك الله فيك وك دوما درتيدي قرفار الله صلاة فردي دوما لاتوس وك يتوس لا دوما راف ويلي فرى ريليون ودوما اكتقس لقلندنا اي ريليون سمها بيت الله سيكسستين سيارة skillnaden mellan islam och andra religioner och specifikt kristendomen som Osama Jazallah Khairen gick igenom och sedan varför vi tror på att profeten sallallahu alaihi wasallam är en profet, vad det är som bekräftar för oss att en profet är en sann profet, inte att någon säger att jag är en profet bara så, utan vad är det för saker som gör att vi kan tro på att en person faktiskt är en profet. Och som ni märker, bröderna har använt bevis. Och det är här jag kommer in. Och jag kommer tala inshallah om den här bevisföringen som används. Och som de flesta känner till, om inte alla här inne, är att de två grundkällorna som en muslim går tillbaka till för att få bevis i någonting i religionen i islam, det är vad då? Det första är Koran och den andra Sunna. Koran är lite, är den källan som ändå är på något sätt, på engelska man kan säga untouchable, orörlig. Den är lite svår att, ni hör ju hur mycket verserna som Allah Azza wa Jalla nämnt sent ner, utmanar folket. Utmaningar som, om det verkligen var så att den var motsägelsefull eller att det går att göra bättre eller lika bra som den, det skulle vara kalas, slut, det går inte att göra så mycket. Men även den som inte praktiserar religionen, han vet att Koranen, han kan luta sig på den. Han vet Koranen, nej. Du kan inte finna en moské som inte läser exempelvis som läser högt Salat al-Fajr eller Maghrib eller Isha och han råkar säga fel utan att någon bakom honom rättar honom. Ja, så han säger hur man ska läsa verserna rätt. Men vi vet ju att den andra källan som också från grundkällorna i islam är sunna. Och generellt sunna är den profetiska traditionen. Och med andra ord också hadith. Och det är saker och ting som har rapporterats till oss idag av det profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, gjort, godkänt, antingen via att han har varit tyst, han har sett att någonting har gjort framför honom, han har varit tyst. För om det var så att en person inte skulle göra så, han skulle sagt, du får inte göra så. Eller att jag har nått honom att någon gjorde så, så, så. Och han var tyst, sa ingenting. Det här kallas för godkännande. Och andra, och hans attribut. Vad hade han för beteende, vad hade han för moral? Hur följeslagarna rapporterar om att profeten sallallahu alaihi wa sallam hade jättefin moral. Han log mycket. Trots alla bekymmer som han bar på det här samfundets bekymmer, ändå han log mycket till folk. Och också hur han såg ut. Man hade långt hår, kort hår, skägget, hur det var. Såna här saker, allt det här faller in i ämnet sunna. Som vi går tillbaka till. Grundkällan är sunna och hadith. Men jag har ett upplägg som jag kommer gå igenom med tre punkter inshallah. Den första är bevisen från Koranen att sunnan är bevarad. Att sunnan, alltså profet Salasalems tradition, den finns, den existerar. Och det är inte någonting som vi exkluderar från religionen, utan tvärtom, vi ska inkludera den i islam som en källa. Bevis från Koranen först och främst, eftersom det är ändå det som jag tror alla är överens om. I alla fall det som vi är mest överens om, inshallah. Oavsett vem det är av muslimerna, vare sig det är en praktiserad muslim, kunnig eller okunnig. I alla fall Koranen är det han vet, han kan luta sig på. Den är sann, aldrig ändrats och så vidare. Vi ska bevisa först och främst från Koranen. Sedan också, efter att jag har gett er verser från Koranen, kallas, då är vi överens ändå om att Koranen säger att sunnan är bevarad. Då kommer jag nämna till er bara ett bevis från haditherna att hadith finns, att sunna finns utöver Koranen. Och sedan ett uttalande från de tidigare lärda, en specifik händelse från sahabas tid, som också tyder på att sunna är bevarad. Det här är första punkten som har med bevis jag kommer nämna om att sunnan faktiskt är bevarad. Punkt nummer två kommer att handla om hur den har bevarats. Den har bevarats på ett speciellt sätt. Jag kommer att förklara hur den har bevarats. Hur de lärda, folket av hadith, har bevarat den här religionen och specifikt den här sunnan genom tiderna fram tills idag, att vi idag kan säga profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt så, han har gjort så, eller hur? Tredje punkten, jag kommer bara ge er ett exempel. Och sanningen är, det är jättebra att komma med det här exemplet, men jag är rädd att det kommer att bli lite förvirrande eftersom den här kunskapen är väldigt djup. Eftersom den här kunskapen om profetiska sunnan är djup, jag kommer att snudda lite vid den bara, toucha lite vid den, så att ni kan förstå ungefär hur den har bevarats, på vilket sätt, genom att ge er lite exempel och villkor för att en hadith är accepterad hos de lärda. Punkt nummer ett, bevis vi kan finna i Koranen på att profeten sallallahu alaihi wasallam sunna är bevarad. Är det någon som kan nämna ett? Är det någon som kan nämna ett? På det finns, bror? Vad heter du, Akhi? Khalil. Tfadda. Exakt. Och det här finns i vilken sura? Jag kommer läsa upp det. Surat al-Najm. Precis. Brodern sa, Khalil Jazallah Khairan, att en av bevisen vi kan finna i Koranen att sunnan är bevarad är vad som nämns i surat al-Najm. Där Allah Azza wa Jalla sa, والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Vi kan översätta det här i betydelse, eftersom svenska språket är men det jag fick lite skillnad här. Ska det vara närmare, ska det vara längre bort? Om de kan säga att om de är bättre så här, då kan det vara bra att veta. Vi översätter lite snabbt, vad menas? Allah svär vid den sjunkande stjärnan. Han säger, er landsman har inte gått vilse. Alltså vem? Profeten sallallahu alaihi wasallam. Han har inte gått vilse. Och han är inte alls besatt. Och han talar inte av egen drift. Alltså han talar inte från sig själv. Någonting bara han känner för att säga eller vill säga. Utan det är endast uppenbarelser som uppenbaras till honom. Eller för honom. Som kommer från Allah azza wa jalla. Okej, det här är ett bevis från vad? Från vart? Varför fick vi det här beviset ifrån? Koranen. Eller hur? Och tolkningen på den här versen, Ibn Kathir, en av de mest kända korantolkarna, eftersom vi kan inte tolka versen hur som helst, så som vi vill, för då kommer vi alla skiljas åt. Du har en sak att säga, jag har en sak att säga. Men Ibn Kathir, en av de mest klockrena och kända tolkarna, säger angående den här versen, innama yaqulu ma amara bih, Han säger ingenting annat än vad han har beordrat att säga till andra och förmedla till andra. Yuballighu ila an-nas kamilan muwaffiran. Han förmedlar den till folket helt och hållet. Utan något tillägg eller att han minskar någonting från det som har sagts eller det som har uppenbarats till honom. Det är det som menas med den här versen, att han inte talar av egen drift, utan att det endast är uppenbarelser från Allah Azza wa Jal. Sen har vi andra versen där Allah Azza wa Jal säger: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Om vi skulle översätta den här, det blir på svenska i betydelse: ta det som sändebudet ger er och avstå från det som han nekar er eller förbjuder er. Samma här finner vi att Ibn Kathir, han tolkar den här versen och säger: مَهْمَا أَمَرَكُمْ بِهِ فَفَعَلُوهُ. Om han har beordrat er med någonting att ni ska göra det, ni ska göra det. Och مَهْمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَجْتَنِبُوهُ. Om han har förbjudit er från någonting, håll er borta från det. فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَأْمُرُ بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يَنْهَا عَنْ شَرٍ. För han beordrar inte någonting till oss förutom att det är gott, och han förbjuder oss inte från någonting förutom att det är ont för oss. Förstår ni? Det här, jag ska lämna den sista versen eftersom de här två är väldigt tydliga. Jag vill inte att det ska bli för mycket för er, men de här två är jättetydliga bevis från vad? Koranen, som vi sa, vi är överens om inshallah. Ett bevis från hadith då, att sunnan är sunnan och att det finns en skillnad mellan Koran och sunnan. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger, eller sa: Ala inni utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'ah. Jag har sannoliken fått Koranen och liknelsen av den tillsammans med den. Vad för liknelse av Koranen har vi fått? Ha? Sunna. Det är det som vi finner beviset här. Att han har fått, så som han har fått Koranen, han har fått det som liknar Koranen. Och det är den profetiska traditionen, sunna, hadith. Och jag vill ge er ett, en av de tidigare lärdas uttalande, en berättelse. Var en följeslagare, en situation som en följeslagare, som hette Imran ibn Hussein, må Allah vara nöjd över honom och alla andra följeslagare. Han hamnade i en situation. Al-Hassan al-Basri, han återberättade här, och han var elev till al-Sahaba, följeslagare al-Hassan al-Basri. Han berättar att Imran ibn Hussein, som var en av följeslagarna radiyallahu anhu, han satt en gång med hans kompanjoner. Föreställer att vi sitter så som han sitter med hans kompanjoner, så som vi sitter. Sen var det någon bland folket, kanske inte direkt kanske från hans kompanjoner, men bland folket som var där också. Han säger: La tuhaddithuna illa bil Quran. Den här mannen säger till Imran ibn Hussein och de som är, han säger: Tala inte till oss förutom om det som Koranen har kommit med. Yani bara Koranen. Då nämnde Hassan al-Basri att Imran ibn Hussein sa: Kom närmare. Han sa till den här mannen: Kom, udnu, fadana. Och så han kom närmare. Han sa till honom: Lyssna. Om du och dina vänner skulle förlita er endast på Koranen och det som Koranen har kommit med, skulle ni då kunna finna i den att salat av dhuhr. Ni vet alla vad dhuhr är för bön. Hur många rakat har den? Ha? Fyra rakat. Han sa: Skulle ni då kunna finna att det står i Koranen att den har fyra rakat? Ingen här kan hämta en vers som tyder på att salat och dhuhr är arba rakat. Sen han fortsätter. Han sa: Eller att salat al-asr är hur många? Fyra rakat. Eller salat al-maghrib är tre rakat och att den läses högt i två. De första två. Och den tredje, efter att man gör tashahud, man går upp och den läses sist. Om ni skulle förlita er på Koranen, skulle du kunna finna det här i Koranen? Nej. Han fortsätter. Han säger: Ser du inte att om ni skulle förlita, du och dina vänner, dina kompanjoner, skulle förlita er på Koranen endast, akunta tajid at-tawaf bil bayt sab'a. Alltså, när du går och du ska göra hajj eller umra och du ska gå runt Kaaba, hur många varv ska man göra? Ha? Sju stycken. Han säger, skulle du finna i Koranen att det står du ska göra sju? Nej. Du kommer aldrig finna i Koranen, specifikt i en vers, det står du ska göra sju. Men vi gör ju sju. Eller hur? När folk som ska gå och göra umra eller hajj och valfärda till huset Kaaba och gör de här varven, det är sju stycken. Och sen säger han وَالطَّوَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَى. Och att du ska också göra den här, att du ska gå mellan Safa och Al-Marwa, den här ritualen som görs i hajj, att det också är sju. Hur gör vi då? Finns det Koran? Nej, det finns inte. ثُمَّ قَالْ أَيُّ قَوْمٍ خُذُوا عَنَّا فَإِنَّكُمْ وَاللَّهِ إِنَّا تَفْعَلُوا لَتَضَلُّنَّا. Var det rätt? Att ni ska ta från oss det som vi nämner, alltså av sunna, vad profeten sa sallam har sagt och gjort och så vidare. För om ni inte gör detta, khalas, ni kommer att vilseledas. För om vi tar det som vi vill av Koranen, tolkar som vi vill, vi kommer vilseledas. Vi tror kanske att vi kommer vägledas om Koranen är vägledning. Aha, okej. Men du kommer vilseledas. Därför har vi sunnan. Och vi ser här, kolla sahaba, hur smarta de var. Så fort de såg det här direkt, han förklarade det för honom. Vadå bara Koran? Vad hände med profeten sallallahu alaihi wasallam? Vad han sagt? Vad han gjort? Därför är det viktigt att vi förstår att det här är bevis från Koranen att sunnan är bevarad. För så som Koranen är bevarad via versen där Allah azza wa jalla säger inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Där Allah azza wa jalla säger vi har sänt ner dhikr och vi är sannoliken också de som kommer att bevara den. Dhikr här, de lärde nämner att det är Koran, ja, men de lärde nämner också att dhikr är uppenbarelser. Och som vi vet nu, uppenbarelser är av två typer. Den som Allah, Jibril alayhi salam tar från Allah azza wa jalla direkt till profeten sallallahu alayhi wa sallam. Och det blir någonting som vi ska recitera som vi kallar för Koranen. Och så har vi där profeten sallallahu alayhi wa sallam specifikt förklarar vad Koranen säger. Sunnan, vad han sagt och gjort godkännande och det som vi har gått igenom. I alla fall. Och det är inte ens logiskt. Även om jag inte skulle nämna bevis från Koranen att sunna finns. Även om det är så att jag inte nämner hadither från profeten sallallahu alaihi wasallam på att han faktiskt har någonting som liknar vid Koranen att det är sunna. Eller vad följeslagarna har sagt om det. Är det logiskt? Är det logiskt? Om vi är överens om att Koranen är bevarad, vilket vi har bevisat, varför den är bevarad, är det logiskt då att det som förklarar Koranen inte är bevarad? Vad tycker ni? Är det någon som tycker annat? Vad tycker ni? Är det logiskt att Koranen kan bevaras? Allah säger att han bevarar den. Men att det som ska förklara den och säga till oss vad Koranen vill och vad vi ska göra med de här verserna och så vidare, att den inte är bevarad? Rent logiskt det går inte. Jag lovar, det klickar inte. Eller hur? Okej, nu ska jag förklara för er hur den har bevarat. På vilket sätt. Och jag tycker också det är viktigt att vi förstår vad innebär det att den är bevarad. När vi säger att Koranen är bevarad, vad betyder det? Jag ska ge er exempel på vad det betyder. Det betyder att när du säger Allahu Akbar, när du ska börja be, när du går in i bön, säger Allahu Akbar. Vilken första sura är det du läser? Al-Fatiha. Vilken är den första versen? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Det betyder att om den här versen är bevarad fram till idag, att profeten sallallahu alaihi wasallam har läst den så som du läser den idag. När du säger Alhamdulillahi Rabbil Alamin, du vet 100% att profeten sallallahu alaihi wasallam, när han bad och sa Alhamdulillahi Rabbil Alamin, att det var exakt så här han sa det. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, att det var exakt så här som den sändes ner till profeten sallallahu alaihi wasallam och fram till idag vi kan läsa det. Är inte här mäktigt?
Ja.
Ha?
Ja.
Är det inte mäktigt att kunna, tänk dig, 1400 år sedan den har sänds ner, Allah säger han kommer att bevara den, den är bevarad fram tills idag. Vi kan läsa den och säga det som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, eller det som Allah azza wa jalla har uppenbarat till honom. Det är jättemäktigt. Men hur många av oss när vi ber tänker så? Visst, vi faller till korta, men som en påminnelse till mig och er, tänkte jag att kunna tänka så. Subhanallah, Koranen är bevarad. Därför finner vi att när hadithen också är bevarad, det betyder att profeten sallallahu alaihi wasallam, när han säger exempelvis, han säger innam al-a'malu bin niyat, att handlingarna görs med avsikter, då vet att profeten på riktigt, han sa så där till hans följeslagare. Han sa, och de hörde honom säga det på riktigt ordagrant så där. Men hur har det här bevarats? Hur har det kommit till oss än idag? Det finns böcker skrivna om det här ämnet. Och eftersom vi vet vad en hadith är, vad den består av, hur bevarades den redan på profeten sallallahu alaihi wasallams tid? För många kommer och säger, okej, Koranen är bevarad, men sunnah, Allah alam. Allah alam, okej, det har kommit bevis från Koranen, men jag är inte nöjd än. Hur, jag vill veta hur det gick till, historia, någonting på profeten sallallahu alaihi wasallams tid. Folk brukade skicka sina barn till Medina för att de skulle lära sig hans religion. Det här är ett sätt de kämpade för att gå och lyssna på vad profeten sallallahu alaihi wasallam sa, gjorde och så vidare. För en sann profet vill man veta vem det är. Man vill veta vad han säger. Vad är det han beordrar med? Om vi vet, okej, okay, vi har fått bevis att han är sann profet. Okej, okay, jag vill veta vad han säger. Jag vill se honom. De brukade skicka resa från olika städer för att gå och närvara. Och de som reste och närvarade och de som redan var ut profeten sallallahu alaihi wasallam, vad brukade de göra? Vad brukade de göra? Hur kan man bevara en hadith? Någon som kan nämna en sak. Vad sa du, bror? Ska jag höra lite?
Skriva ner.
Skriva ner, skrift. Och sen vad sa ni här? Att memorera. Följeslagarna brukade memorera. Vissa av dem brukade till och med turas om. Det har rapporterats lite om att de brukade turas om. Där ena när han går till jobbet, den andra han är där och lyssnar på profeten sallallahu alaihi wasallam, vad han sa och så vidare. Sen när den andra ska jobba, de träffas och säger om vad som har sagts under dagen. De brukade memorera det, de brukade skriva ner det. Ska nämna ett bevis, ett räcker. Den autentiska hadithen som rapporteras av Abu Dawud, Ahmed och Al-Hakim via profeten sallallahu alaihi wasallam, nej, via Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, där han berättar, han säger så här, han berättar, han sa, han bara, jag brukade skriva ner allt. Han berättar under hans tid när han brukade gå till profeten sallallahu alaihi wasallam och höra vad han säger och så vidare. Han säger, jag brukade skriva ner allt som jag hörde från Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam, för att memorera det. Alltså här finner vi två bevis på att skrevs ner och att de memorerar. Han skrev det för att memorera det. Då hindrade Quraysh. Quraysh var stammen som profeten sallallahu alaihi wasallam ursprungligen härstammade ifrån. Okej, okay? Quraysh hindrade honom och sa, skriver du ner allting som eran profet Allah sändebud alaihi salatu wasallam säger? Han bara, när han blir arg, han säger en sak. När han är glad, han säger en sak. Hörni, hur kan du ens vara säker på att allt som sägs är sant? Eller att det sägs i ett tillstånd som där han är normal? Den här mannen, den här följeslagaren gick till profeten sallallahu alaihi wasallam. Och han nämnde det här. Profeten sallallahu alaihi wasallam, vad gjorde han? Han pekade på munnen. Han pekade och han sa, skriv. Han sa till följeslagaren, skriv. Alltså skriv det jag säger. För jag svär vid honom vars hand min själ är, att enda sanning kommer ut ur den. Här är ett bevis för att det här med han, om han skulle vara arg och säga någonting, eller om han skulle vara glad och säga någonting, spelar ingen roll. Han är skyddad från att säga någonting som inte är sant. Det här är ett bevis från följeslagarnas tid. Att hadithen är bevarad på det här sättet. Skrevs ner den då. För vissa kommer med det här tvivlet. Imam al-Bukhari, han kom några hundra år efter profeten sallallahu alaihi wasallam. Han har aldrig sett profeten sallallahu alaihi wasallam. Hur kan vi läsa den här boken? Det här är ett bevis emot dem. Det skrevs redan då på profeten sallallahu alaihi wasallams tid. Sen i samma månd i annat. Det kan också nämnas, men det skrevs redan då. Sedan har vi från eleverna av sahaba, att de också brukade skriva. Generationen under sahabas tid, de som gick för att studera hos dem. Som Sadiq benämnde det här för mig igår. Hammam ibn Munabbih, eller hur?
Ja.
En av Abu Hurairas, Abu Huraira tror alla vet vem det är. Bland de som är som har rapporterat mest hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam. Han hade en elev som hette Hammam ibn al-Munabbih. Al-Munabbih. Han brukade skriva ner. Det kallas för sahifat Hammam ibn al-Munabbih, eller hur? Han brukade skriva ner rapporteringar från profeten sallallahu alaihi wasallam som Abu Huraira hade hört. Det här är ett bevis från de eleverna till följesvagan. Och sen har vi en jättekänd också från eleverna till de som var elever till sahaba. Vem? Någon ska nämna en jättekänd? Imam Malik. Och han hade en bok som hette vadå? Muwatta. Så där har vi Imam Malik också på hans sida. Han skrev en bok, en Muwatta. Än idag finns den. Min poäng är här, här är några bevis på att den hadithen är bevarad via skrift. Även om det var så också att de flesta på deras tid, på grund av deras otroliga minne, de memorerade mycket. Men sedan för att den inte skulle försvinna, de skrev ner det. Som Imam al-Bukhari. Och jag ska ge ett exempel på hur deras minne var. Man kan säga idag. Vadå? Om du säger till mig någonting, bror, idag, Allahu a'lam, imorgon om jag kan rapportera det på samma sätt, Allahu a'lam. Låt oss inte då säga ifall det ska nämnas till tre olika, och sedan ska jag fråga den sista vad den första sa. Allahu a'lam. Om det ens kommer då rapporteras rätt, korrekt. Men jag ska ge ett exempel på Imam al-Bukhari rahimahullah, hans enastående minne. Kanske till och med de flesta er har hört det här. Studenterna 100% har hört det här. Det är när Imam al-Bukhari blev testad på hans minne i Bagdad. Folket av Bagdad i Irak, de ville testa hans minne. Vad gjorde de? När han var i en sittning av kunskap och de talade om hadith, de skickade dit, de hade planerat att skicka dit 10 personer. Och varje person skulle nämna 10 hadither till Imam al-Bukhari, rahimahullah, framför honom, fast hur? Al-Matn, det som profeten sallallahu alaihi wasallam sagt, det som hadithen säger, på en annan kedja av återberättare. Det stämmer inte överens. De gjorde huller om buller. Den här hadithens kedja av olika återberättare på det här uttalandet av profeten sallallahu alaihi wasallam. 100 olika hadither som 10 stycken personer vardera. De gjorde 10 olika hadither. De nämnde till... vad sa du?
Hur mycket blir det?
Det blir 100. 10 gånger 10 är 100. Det blir alltså 100 hadither som nämns, fast i form av 10 personer. Varje person nämner 10 hadither. Och alla är huller om buller. Det första, han går fram, han säger till Imam al-Bukhari, han nämner hadith nummer 1, nummer 2, nummer 3, alla 10. Och varje gång han nämner hadithen, vad säger Imam al-Bukhari? La a'rifuhu. Han säger, jag känner inte till den. Vissa i bland de som närvarade, de sa, han fattade. Han har förstått. De testar honom. Medan vissa, de sa, subhanallah. Imam al-Bukhari, namnet är känt och hela Bagdad vet vem han är. Han vet inte, känner inte till den här hadithen. Nästa kommer, nummer 2, gör samma sak. Första, andra, tredje, upp till 10, han nämner samma hadith. Varenda hadith Imam al-Bukhari, han säger, la a'rifuhu, jag känner inte till den. Tredje person, hans 10, han säger varje hadith är lika så, la a'rifuhu, jag känner inte till den. Tills alla 10 var klara. Inte en enda av dessa 100 hadither som Imam al-Bukhari fick höra, kände han till. Och vet du vad han börjar göra? Han börjar med den första. Amma ant. Du sa första hadithen så. Det är inte så, det ska vara så här och så här med den här kedjan. Han rättar till kedjan av återberättare och han lägger det som ska ha rapporterats från profeten sallallahu alaihi wasallam till rätt kedja. Han fixar alla 10 med dess kedja. För varje person, första person avklarad, så är det. Andra, alla 10 lika så. Alltså, alla dessa 100 hadither och alla deras kedjor som var huller om buller, han fixade dem på rätt plats. Plus han kommer ihåg exakt vad alla sa. Det är som att jag trodde att om vi skulle klara 3. Wallahu a'lam. Förstår ni? Eller 5. Jag har nämligen 5 stycken hadither. Och så kommer någon som kommer ihåg bara den första när jag sa att profet Sallam hade nämnt att liknelsen, att han har fått liknelsen av Koranen. Någon som har murerat den? Kanske någon, kanske. För den är ändå så kort. Här har vi 100. Den kedja och vad profet Sallam har sagt. Han memorerade allt. Min poäng är, det här visar att de var inte som oss. Den där tiden då, de var otroliga. Förstår ni? Imam Ahmed, också ett känt namn. Det har rapporterats att han hade memorerat 1 miljon hadith. Men var det som vi nämnde det? Var det Abu Hatim al-Razi eller Abu Zur'a? Abu Zur'a al-Razi. Än också från de tidiga generationerna som har rapporterats. Hur mycket hade han memorerat? 600 000?
Ungefär
600 000 hadith. Han säger att Imam Ahmed hafidha 1000 hadith. Alltså 1 miljon hadith hade han memorerat. Wallahu a'lam, mina bröder. Jag tror att det var med dess kedja också. Förstår ni? Inte bara hadithen i sig, utan även de som rapporterar kedjan. Medan vi, må Allah förlåta oss och stärka oss, jag vet inte om vi kan nämna bara vad profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, bortsett från vad som, vilka det som rapporterade. Det här är bara lite exempel på hur den har nått fram till oss än idag. Det har skrivits ner i böckerna. Och den har fram till än idag. Vi har manuskript från tidigare, långt ifrån idag, som idag har kopierats. Och vi skriver och trycks än idag, så som de skrevs på deras tid. Förstår ni? Vänta. Punkt nummer 3. Okej, jag ska ge er exempel. Så att inte ni, jag vet att ni, det har gått, tiden har blivit mycket nu, lång. Sista punkten. Exempel på hur en hadith kan se ut. Och vad för villkor för att vi kan acceptera den. Och den här, jag kommer att gå igenom bara en hadith som faller under kategorin al-hadith al-sahih. Alltså den autentiska hadithen. Som är obligatoriskt för oss att handla i enlighet med. Men jag ska bara förklara för er, vad är al-hadith al-sahih? Rent islamiskt, vad betyder det i islam? Eller vad säger de lärde av hadith att en hadith sahih är? Jo, det är den återberättad, alltså den hadithen som har en kedja som är sammankopplad via rapporterare, återberättare, som är al-adl, pålitliga, och de är dubbat, de är davitun, de är noggranna och klockrena med att föra det vidare. Ett, pålitliga, de är noggranna och klockrena med att föra det vidare som de har hört från sig själva till slutet av kedjan utan att vara udda eller ha en dold effekt. Jag ska förklara. 5 villkor för att en hadith ska anses vara autentisk. Första villkoret är vad? Ittisal al-isnad. Att kedjan som man nämner i hadithen. För det är inte bara att säga profeten sallallahu alaihi wasallam sa. Okej, det kan vi göra. Som jag föreläser som det här, så det inte går ut över tiden och så vidare. Ja, det blir komplicerat kanske för vissa om vi skulle börja lägga in kedja. Det har rapporterats från han, till han, till han, till profet sallallahu alaihi wasallam, som sa. Det blir förvirrande kanske. Men jag kan ge ett exempel. Det är det här som menas med att det första villkoret är den där kedjan som går från det som finns i böckerna. För jag pratar inte om kedjan från idag. Jag nämner en hadith och sen går till det som jag hör. Nej. Det finns i böckerna. Kedjorna är korta. De är inte så långa som vi tror. De är ganska korta. Det är några rapporterar. Det är därför det är det som är så bra. Att den är bevarad på det här sättet. För tänk om vi skulle ha en kedja 1000 år sedan. 1400 år sedan. Fram till profeten. Det är hur många som helst. Som rapporterar. Nej, det har skrivits bevarats kort. I alla fall. Det första villkoret är att kedjan är sammankopplad. Att det går från personen som rapporterar, alltså från professor Salim, han har sagt någonting, någon följeslagare har tagit det från honom och någon har tagit det från följeslagaren och så vidare tills det har tagit stopp och hadithen nämns där. Den är sammankopplad. På vilket sätt är den sammankopplad? Den är inte bruten. Det finns inte någon där i hadithen, i kedjan, där det, exempelvis Sadiq han rapporterar från någon och jag säger att jag har rapporterat från Sadiq. Jag har aldrig träffat Sadiq. Jag levde 100 år efter honom. Är kedjan sammankopplad då? Den är bruten. Varför? Jag träffade inte honom. Det är det här jag försöker komma fram till. Att första villkoret för att en hadith. Jag vet det låter komplicerat. Men jag vill bara förklara för er hur vetare muhaddithon, ahl al-hadith, folket av hadith som studerade den, gjorde. Det finns villkor för att den ens säger att profeten sagt någonting. Första var att den ska vara sammankopplad. Andra är att dess rapporterare är pålitliga. Adalatul ruwat. Och hur vet man att någon är pålitlig som rapporterare? Ett, han ska vara muslim. Han ska vara mogen. Han ska vara förståndig, inte galen. Han ska vara ingen öppen syndare och han ska inte ha dåligt beteende eller vanor. Och de här som återberättar hadither, vi finner dem i böckerna, historieböckerna. Vi har flera tusen biografier på återberättare bevarade än idag. Där folket av hadith, de lärda, kan gå tillbaka till för att veta om den här mannen som rapporterade från den här personen i hadithen, i kedjan, om han är pålitlig eller inte. Första var vad? Sammankopplad kedja, ittisal och isnad. Andra var adalat och ruwat, att de är noggranna och pålitliga. Tredje villkoret är att de är noggranna och exakta. Doktor ruwat. Att de är precisa i antingen i minnet eller i deras nedskrivande. Alltså att man kan vara dabit på två sätt. Antingen att hans minne är exceptionell. Wow, jag nämnde som Imam al-Bukhari som ett exempel. Eller att han har skrivit ner allting precis som han har hört det. De två. Det här är tredje villkoret. Fjärde villkoret är att hadithen inte ska vara udda. Alltså, det är när en person som är pålitlig går emot någon som är starkare än honom i hans pålitlighet. När det gäller att rapportera hadith. Det här, jag vet, det kommer att låta lite förvirrande, men jag kommer inte stanna där. Men det är bara som att ni vet, så att ni vet, det är ett av villkoren. Sista villkoret är att den är fri från dolda effekter. Alltså att den inte har en dold effekt som påverkar hadithens autenticitet. Okej? Okay? Att den är autentisk, den har ingenting dolt i den som kan göra att man blir så här, nej, det kanske inte är alls autentisk. Och det här är fem villkor, bara för att vi ska anse att en hadith är sahih, att den är autentisk. Det är inte vem som helst ska säga vad som helst. Fem villkor. De här villkoren är otroliga. Hur? Jag ska ge er ett exempel på hur det kan se ut. Ett exempel var. Sahih al-Bukhari. Är någon som vet Sahih al-Bukhari? Vad är det för bok? Vad säger de lärde om Sahih al-Bukhari? Den mest autentiska boken efter Koran. Imam al-Bukharis bok är Sahih. Bukhari har rapporterat sin bok, en hadith. Från Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf. Ett, räkna hur många det är nu, okej? I kedjan. Så att ni kan, vi ska försöka praktisera det tillsammans. Bukhari rapporterar i sin bok. Han skriver i sin bok, Bukhari, Bukharis bok, att han rapporterat från Abdullah bin Yusuf. Ett, som sa att Malik, två, berättade för oss från Ibn Shihab, tre. Muhammed, han berättade från Muhammed bin Jubair bin Mut'im, fyra, som berättade från sin far, fem, som sa det: jag hörde Allah sändebud sallallahu alaihi wasallam säg sallallahu alaihi wasallam, jag hörde Allah sändebud sallallahu alaihi wasallam recitera ett tur, surat ett tur i Maghriban. Vi hade hur många återberättare i kedjan? Fem stycken. Den första, när vi kollar historieböckerna, de lärde säger Abdullah bin Yusuf, som är sheikh al-Bukhari, som al-Bukhari skriver att han hörde från sheikh Abdullah bin Yusuf. Enligt historieböckerna, han är fiqa, mutqin. Han är en person som var precis pålitlig. Ett, han är klar. Andra, Imam Malik. Är det någon som vill säga någonting om Imam Malik? Ha? Imam Hafiz säger om historieböckerna. Tredje personen, Ibn Shihab. Ibn Shihab al-Zuhri. En av dem kände också, faqih, det sägs att man är överens om hans status på hans tid. Imam al-Zuhri. Nummer fyra, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Fiqa, han är pålitlig. Det är vad som nämns i historieböckerna. Och han var son till vem? Vad heter han?
Jubair
bin Mut'im. Hans pappa som var vad? Sahabi. Ska vi ens prata om sahabi? De flesta lärde är överens om att det spelar ingen roll om det nämns så här, att det är hans far eller att han nämnde från en sahabi. Om den som är pålitlig säger jag hörde från en följeslagare, خلاص, vi vet då att en följeslagare skulle aldrig ljuga. Omöjligt. Varför? Allah azza wa jalla, han prisade dem i Koranen. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah är nöjd över dem. Vi vet att de skulle vara de sista människorna på jorden att ljuga om profeten sallallahu alaihi wasallam. Det här är ett exempel. Bara en hadith. Kolla hur lång tid det tar för mig att förklara. Allah alam om alla ni har förstått. inshallah ni kan svara, ni kan ställa frågor senare gällande det här så man kan förklara kanske lite bättre. Jag vill bara få er att förstå en hadith, kolla. Det är inte så lätt att förstå det så som det bör förstås. När jag gick in i hadithfakulteten i Medina, mitt huvud kokade. Sanningen, jag ska vara ärlig, kokade av förvirring först och främst. Sedan när det gick några terminer, wow, det blev en sån här wow-faktor. Subhanallah, vad är det här för någonting? Vad är det de lärda har gjort? Vad är de här för typer av lärda? Hur har de bevarat hadithen, sunnan, fram tills idag? Så jag vill bara ge er det här exemplet. Och den här hadithen är varför, när jag nämnde de här fyra, varför är den här hadithen autentisk? Bland annat ett, den är sammankopplad, den är inte bruten, alla har träffat varandra. Två, återberättande av hadithen i kedjan är vald, de är pålitliga. Tre, de är noggranna och exakta. Fyra, hadithen är inte udda. Förstår du? Alltså en noggrann återberättare går inte emot en annan noggrann återberättare som är starkare än honom. Och fjärde, femte, hadithen är fri från dolda effekter som påverkar hadithens autenticitet. Domen för att höra en hadith är sahih. Om du hör att den sunna hadithen är ett exempel på att en hadith är autentisk. Vad är vi ålagda då? Vad är domen för den här hadithen sahih? Är det någon som kan berätta för mig? Är det någon som vet vad domen är av att en hadith är sahih? Den är autentisk. Det betyder att det är obligatoriskt för oss att acceptera den, handla i enlighet med den och säga att det här sa profeten sallallahu alaihi wasallam, eller det här gjorde profeten sallallahu alaihi wasallam. Att bekräfta det här till profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det här är det jag vill avsluta med. Jag vill bara förklara enkelt, inshallah två minuter bara, att beviset för efter allt det här, två minuter, خلاص. Beviset efter allt det här, eller behovet som vi ständigt är i behov av, är att vi måste forma våra liv efter profeten sallallahu alaihi wasallam, eftersom han är vår bästa förebild. Och det är viktigt att förstå att han har lärt oss allt. Så när vi förstår Allah är sann och han existerar, islam är sann och bättre än alla andra religioner och den är fullbordad och så vidare, och att profeten sallallahu alaihi wasallam sunna är bevarad, Koranen är bevarad, خلاص, då gör vi det vi kan för att följa hans fotspår, eftersom han faktiskt har förmedlat allt till oss. En liten historia innan vi avslutar, så att vi håller oss inom tidsramen. Det kom en man till, vem var det? Salman al-Farisi? Salman al-Farisi. Han sa till honom, är han profet? Han har lärt er allt, till och med hur ni ska gå på toa. Vad menar han? Tror han säger det, wow, vilken profet ni hade. Nej, han ville typ, vad är det här för någonting? Vilken överdrift, till och med hur ni ska gå på toa, er profet har nämnt det också, alayhi salatu wassalam. Vad var det Salman al-Farisi radiyallahu anhu besvarade honom? Han sa, naam, ja, ja, det är precis vad han har gjort. Han har berättat allt. Hur? Rakryggat, sa han det här. Stolt, ärad. Vi ska inte skämmas. Nu när vi vet att islam är sanning, Allah är sanningen, han existerar, profet sallallahu alaihi wasallam är sanning, sunnan är sanning, ska vi skämmas och följa sanningen? Ska vi gömma oss? Aldrig i livet. Därför är det viktigt, råd till mig själv först och främst och sedan till er, jag ber om ursäkt att det har blivit så långt, men inshallah ni har dragit nytta, att det är viktigt att vi inte skäms. Det är därför också syftet med den här konferensen är att vi ska förstå att islam är sanningen och den är vacker och fin på alla möjliga vis. Och jag tror att det är det som Sheikh Abdul Wadud och vår broder Sheikh Abu Junaid också ska prata om. Islams vackra sidor. Och barakallahu fikum wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.